Ja, kära tittare och lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Curiotetes-podden. Vi är ju som vanligt här med en gäst som kommer att få presentera sig, Helene. Och jag heter Erland Kornfeld. Och som vanligt så kommer Helene och jag bara att säga saker som vi representerar själva. Och vi är väldigt tacksamma för återkopplingar på det vi har att bidra med. Och det gör man ju gärna på curiotetespodden@gmail.com eller på några av våra offentliga eller sociala medier, Instagram och Facebook. Vi har också en liten innovation som vi har börjat med, nämligen att, som ni kommer att märka, det här avsnittet, vi förbättrar oss ständigt. Och för att kunna göra det så är vi oerhört tacksamma för bidrag. Och det gör man enklast på Swish. Ni ser QR-koden i bild. Och för er som bara lyssnar så är Swish-numret 123-586-1257. Och vi är oerhört tacksamma även för små bidrag. Och det här gör ju att Curiotetes-podden kämpar på. Och här får ni nu ett musikaliskt exempel på det. Introducera att vi har en gäst. Det ska bli väldigt roligt, Helene. Men både jag och våra lyssnare och tittare undrar ju naturligtvis vem du är.
Ja, jag är Helene Blomqvist som älskar att sjunga med människor, för människor.
Som vi just hörde.
Jag arbetar med kreativt skrivande, berättande och sång. Inom olika utbildningar, Waldorfutbildningar och också inom vård- och omsorgsutbildningar. Så kan man säga ett nötskal.
Och du har ju gjort mycket, eller hur? Du har varit på många ställen i Sverige och annorstädes i ditt liv. Mm. Utgår jag ifrån? Är det något som du vill så att säga, highlighta sådär som har varit viktigt? Någon ort eller person?
Ja, då skulle jag nog kunna tänka mig och säga att när jag var så där drygt 30 så var jag på Staffansgården, ett boende och daglig verksamhet i Delsbo. Och där lärde jag mig väldigt mycket om hur man kan bli skapande tillsammans med människor med olika funktionsnedsättningar.
Och det har vi ju tänkt att det ska vara lite tema idag, det här med det konstnärliga och det skapande. Vi har ju haft några avsnitt redan på det temat. Men jag vet att det är någonting som du brinner väldigt mycket för.
Ja, jag kan säga så här att när jag var ung, då handlade det om att stå på scen och bli sedd. Mm. Men nu är jag ju sådär lite övre medelåldern, om man säger så.
Lite äldre.
Lite äldre, som man brukar säga. Nu vill jag att andra människor ska bli inspirerade tillsammans med mig.
Mm.
Genom sång och en speciell skrivmetod som jag har utvecklat under en del år. Som okay. kallas för fånga orden.
Mm. Vill du berätta lite om det?
Ja, till exempel för en vecka sedan så var jag på ett ställe som heter Norbevelle i Järna på Skevegård. En daglig verksamhet som hade plockat äpplen hela förmiddagen. Och då fick vi sätta oss ner på eftermiddagen i deras samlingssal i en ring. Och hade ett litet samtal om vad som hade pågått under dagen. Och så föreslog jag att nu kan vi göra en runda här så att var och en som vill kan säga något. Om hur det kändes, hur det var nu när vi plockade äpplen. Och då är det så en enkel metod som att jag skriver ner vad människorna säger.
Mm.
Så när vi hade gått varvet runt så hade vi 26 rader om äpplen i alla dess form.
Mm.
Det är fånga orden
okay.
igen i koncentrat.
Mm. Mm. Jag tänker, vi har ju olika antroposofiska ambitioner på den här podden. Och där har ju konsten också en ganska central betydelse i sättet att förhålla sig och närma sig andliga eller esoteriska frågeställningar. Så det tänker jag väl också ett tema kanske som vi kan säga någonting om. För min egen del tänker jag att det har någon slags funktion att vi befinner oss ju i en yttre värld som är ganska fyrkantig på olika sätt. Och som också försvårar möjligheterna till egna andliga eller själsliga erfarenheter.
Mm.
Så jag tänker att där har konst i största allmänhet en betydelse.
Mm. Jag är ju verksam inom tidskonsten kan man ju säga då. Med de här sång och diktande och berättande också. Och då är ju kopplingen kan man säga till antroposofi, till det som är källan. Att följa med i tidsströmmen, i årsloppet.
Mm.
Och att med hjälp av texter, både Rudolf Steiner text, exempelvis Själskalendern och de här mera kända meditativa texterna. Men också diktkonsten i största allmänhet, svensk eller från annat land. Att man liksom i kontakt med, nu är vi här. Nu faller löven, nu kommer frosten, kan fånga upp någonting som är inte utanför mig själv men som är del i mig själv. Och det är det här lilla mellanrummet mellan det personliga och det naturliga i naturen men också någonting som kanske har ännu vidare omkrets. Alltså solen står på ett annat ställe nu än vad den gjorde i somras. Kosmos, helt
enkelt. Mm, mm. För jag tänker, för min del handlar det ju mycket om alltså att kunskapande inåt. Mm. Och då tänker jag att konst är en slags finstämdhet. Mm. Där man vänjer sig att lyssna på ett mycket mer subtilt, känsligt sätt. Mm. Än till exempel om man bara utbyter tankar eller läser en bok.
Jo, men det är ju, jag kan faktiskt lite så här på känn citera Thomas Tranströmer som säger i ett citat någonstans att den världsbild som är den officiella i vårt samhälle, man kan kalla det vetenskaplig, materialistisk världsbild, människosyn, den är bra till vissa saker, praktiska saker i livet. Men när det gäller vem människan är och vad hon behöver så är den helt otillräcklig. Och där kommer ju verkligen antroposofin och andra strömningar som har att göra med att hjälpa människan att vara i kontakt med sig själv och att utveckla sig själv i förhållande till vad omvärlden behöver.
Mm.
Det kommer in där.
Och jag tänker också att du är väldigt aktiv i skolor, förskolor, läkarutbildning, socialterapi.
Mm.
Just med det konstnärliga. Och det har väl en ganska stor så att säga, del av just den sortens uppfostran?
Ja, men det är, man kan säga det är nästan lite den röda tråden. Alltså man ser på förskolan med de små barnen. Dockspelen och berättelserna och sångerna och allt det där som rör sig. Mm. För att barnen ska kunna få vara i leken. Alltså de leker ju alla de här temana som har att göra med om det nu är advent eller jul eller andra högtider och så.
Och det finns ju också någon slags motiv i de olika åldersstadierna kring vilken sorts konst eller musik, dikt, målning.
Ja, men det är ju det som är så fascinerande. Jag har ju gjort 2 sångböcker under en period av från 2013 kom den första och sen kom den andra för 2 år sedan drygt. Och den ena är för förskolan. Jag har samlat in sånt som man sjunger i Waldorfförskolan med mera.
Mm.
Och den andra är lite mer så här utstrött, liksom, sånt jag har lärt mig längs vägen. Och vad var frågan?
Nej, jag tänker så här, om man nu har barn eller små barn, skolbarn, ungdomar, hur kan man tänka kring det konstnärligas betydelse? Jag tänker mig att om jag tittar på mina barnbarn, mina andra barn, så är ju musik till exempel ju en väldigt stor del av deras vardag. Precis. Dock inte i skolan och inte i samhället. Där kan man ju uppleva någon skillnad. Och tittar man på läroplaner och annat så brukar ju det konstnärliga vara det som man tycker är minst betydelsefullt. Ja, om man ska prioritera.
Precis, nu tänker du mainstream. Absolut.
Så jag tänker skillnaden helt enkelt. Och eftersom det ändå har en ganska stor andel av tiden i till exempel Waldorfskolor.
Mm. Jo, men det intressanta är ju att Musikaliska akademin har ju startat ett stort projekt nu som ska vara i 5 år som heter Sjungande barn. Och därför, de har gjort det för att de har märkt att barn sjunger mindre och mindre i skolan.
Mm.
Och då vill de stimulera till att göra det mera tillsammans.
Mm. Mm.
Och att man sjunger, det är ju så många vinster med det. Alltså den stora, eller kanske den som man kanske inte tänker på så mycket, det är ju det där att när vi gör det tillsammans och lyssnar på varandra så taggar vi ner stressen och kanske att man kan vara lite mer accepterande mot varandra och att förhoppningsvis sådana här mobbande tendenser kan ändå bli lite mindre i en klass. Så
för det kan jag uppleva också med till exempel jag som nu i det här sammanhanget hör dig sjunga och spela. Det blir ju ett helt annat känsloläge. Alltså jag förhåller mig väldigt annorlunda. Om jag jämför till exempel att lyssna eller att göra något konstnärligt med att försöka hålla en röd tråd eller tänka. För min egen del tycker jag att det blir en ganska tydlig så att säga, skillnad. Och vi har gjort ett annat avsnitt med Agnes Nobel som dessutom på akademisk nivå har pratat om det här med vetenskap, konst och nu har hon i sin senaste bok lagt till religion.
Vad spännande.
Alltså jag tänker mig, eller jag upplever att det är en slags utvidgning. Alltså från det här väldigt handfasta räkna, fysik och kemi. Konst, det är ett annat känsloläge i själen, om jag får använda antroposofiska begrepp. Där jag tycker att det går att uppleva att det finns, man kan fortsätta den vägen. Och det, den här finstämdheten gör det lättare att komma åt det som vi brukar kalla själsliga eller andliga kvaliteter.
Jo, och det är ju det som är uppgiften om man arbetar med människor som har olika diagnoser, barn, ungdomar eller vuxna. Att dels att se till att de har ett bra hem eller en bra boendesituation, men också att vi kan stödja genom att vi är i kontakt med dem och ser vad behöver du just nu. Och att vi också hjälper dem att uttrycka vad de upplever och känner.
Mm.
Och den här fånga orden, som jag är väldigt entusiastisk över just nu, för jag håller på med det ganska mycket den här hösten. Den har just det fokuset att nu vill jag höra vad du har att säga om äppelskörden.
Mm.
Och du. Och då får jag den här extra effekten, nämligen att du känner dig sedd och hörd.
Mm.
Du är inte bara en som går till jobbet och går hem och käkar och sover, utan du kommer fram med den du är genom språket. Och talar du inte, så finns det ju andra sätt.
Mm.
Med tecken och gest etc.
Och jag tänker nu så här som en liten överledning. Du har en annan sång, vet jag, som har kanske lite mer innerlig karaktär. Som heter...
En tidig morgon i september.
Ja, jag tänker vi lyssnar på den, för mig är det en slags övergång till nästa tema. Tack Helene. Och jag vet, eftersom vi har pratat om det innan, att det här berör ett tema där vi har så att säga gemensamma erfarenheter, inte jag lika mycket som du, som har att göra med dina barn.
Ja.
Och då tänker jag för min egen del då framförallt på Jonas, som jag har haft egen kontakt med och som jag kände. Jag vet inte om du vill säga någonting som inledning utifrån vad det rör sig om och varför jag tar upp temat.
Ja, men Jonas är inte längre i livet. Och samtidigt, Jonas var en ung man och pojke som älskade att teckna och måla. Och som var vän med din son, Joel. Och han tog sitt liv för... 11 år sedan i någon form av bipolär sjukdom. Och allt det här med sången och skrivandet och berättandet hänger på ett vis ihop med det.
Mm. Och då förstår jag, för vi har ju nämnt det förut. Det var ju ett sätt för dig att bearbeta det som hände och också kanske hitta någon form av mening. Och jag, för min egen del också, jag har inte haft lika dramatiska dödsfall, men man skaffar sig ändå någon form av relation och frågeställning till vad händer nu?
Vad händer nu?
Efter
för den anhöriga.
Ja, till exempel, men även var är Jonas, vad hände? Ja. Och så vidare.
Ja, men det är fint att du tar upp det, för att jag lyssnade på en annan podd som ni har gjort med Katarina Hausmann.
Mm.
Och där samtalade ni ju en del om hur hon upplevde den som hade dött efter.
Ja.
Och då tänkte jag på det här med anhöriga aspekten när jag hörde det. Det kom ni inte in så starkt på, nämligen hur är det för den som blir kvar?
Ja, precis.
Och det här är ju ett samhällstema, psykisk ohälsa slash självmord.
Mm.
Och det är ju 1500 människor om året i Sverige som tar sitt liv.
Mm.
Och 10 gånger så många som försöker.
Ja.
Jag kan bara säga utan att gå in på den där frågan varför. För att den är ju väldigt stor och det är egentligen en professionell fråga tycker jag för människor. En som talar om det på ett väldigt fint sätt är Ulla-Karin Nyberg som finns på olika poddar och inslag på nätet. Hon är så kunnig och talar på ett sånt inkännande och kunnigt sätt om motiven till varför människor tar sitt liv.
Mm.
Men som anhörig då så står man ju där i den här explosionen av något som man inte kunde förutse och som påverkar hela ens liv. Och då gjorde jag många saker. Jag sökte ju hjälp från människor som kunde hjälpa mig.
Mm.
För att få lite så här att jag kunde lugna ner mig liksom. Mm. Massage, samtal och så. Under en lång period. Men om jag ser tillbaka nu på de här 11 åren. Så ser jag lite till min förvåning. Att de har varit väldigt aktiva och fruktbara när det gäller det här konstnärliga utövandet.
Mm.
Och om man går till den där sången som jag sjöng nu en tidig morgon i september. Det är ju Lennart Hälsing som har gjort texten till den.
Mm.
Refrängen säger ju det där. Här ligger din sommar nu bakom dig. Nu ska det bli höst och mörka dagar. Men du har ditt liv framför dig. Där ligger din sommar ännu kvar. Alltså den där lilla refrängen. Jag fick den sången precis när Jonas hade dött.
Mm.
Av Ann-Charlotte som arbetade på Årsta då. Och i det är lite som ett mysterium sådana där texter. Vad handlar det om? Jo, men det handlade om mig. Att mitt liv låg framför mig. Och det handlade om Jonas vars liv inte låg framför honom här med oss.
Mm.
Och i det där spänningsfältet mellan jag är kvar här, jag måste överleva, jag måste göra något för att få ny kraft. Och var är min son när han dör?
Mm.
Så kommer det också mycket inspiration. Inte hela tiden. Det finns perioder som bara är, man ligger på sängen och orkar ingenting.
Mm.
Men det är ändå som att den där tunna slöjan som Katarina Hausmann beskriver i det poddavsnittet. Mm. Den gör liksom att jag känner att min son inspirerar mig. Och det är inte så att jag ser honom eller hör honom. Men jag kan märka att jag får hjälp kan man säga. Jag får hjälp att genomföra projekt. Det går fortare än det gjorde förut.
Mm.
Jag får fler idéer, kontakter. Jag hittar sånger, texter, bilder. Så att jag får en inspiration genom den som är Jonas idag.
Mm. Jag tycker det blir lite inspirerande nu när du berättar. För att det som lite fastnar i det du säger är den här tunna slöjan.
Mm.
Som ju på ett vis, så tänkte jag nu, blir tunnare av en sån här händelse än om man går igenom livet helt utan den här typen av händelser som man måste förhålla sig till.
Mm.
Och det är många människor som då så att säga, den, den slöjan blir nästan som en sån här tjock gardin eller ridå i den bilden.
Förr eller senare så tror jag det kommer in i varje människas liv.
Ja.
Alltså, därför att såna här plötsliga dödsfall, det är en sak om någon är sjuk väldigt länge, då kan man ju lite mentalt förbereda sig och så, men alla typer av plötsliga dödsfall gör ju det här att det blir liksom, är det något där? Man får i alla fall frågan.
Mm. Men,
vad händer efter döden?
För mig blir det ju så med Jonas att hans död är inte det som jag kommer ihåg nu när vi pratar om det, utan det som blir lite mer levande är ju minnesbilder som jag ändå upplever i Jonas själv. Och det var så jag tänkte med den här liksom tunna slöjan, att den blir liksom lite mer genomskinlig, och då det är ju sånt där som gör att jag upplever att jag har hjälp av så en antroposofisk världsbild eller människosyn, att det kan bli konkretiserat. Och jag vet inte hur det är för dig, om det så att säga gör att sorgarbetet blir lättare eller svårare.
Ja, alltså det är alltid det där, vad kan man, det är både lättare och svårare. Alltså det finns inget svar riktigt på det. Utan sorgarbetet, det är ju det som själen måste göra för att vänja sig vid att en älskad människa inte är kvar här. Mm. Att man kan prata med den och ta på den och så. Och parallellt med det kan det ju gå något annat som liksom lite bär en och inspirerar. Så att det är ju inte det att det, utan det är ju en process där det är flera delar. Det handlar om mig, det handlar om min familj, allt som är här. Och så handlar det om det här andra som inte går att ta på. Mm. Alltså det här. Vad händer när en människa dör? Och jag har ju väldigt mycket tankar och också lyssnat mycket på olika människors berättelser, nära döden upplevelser och läst och lyssnat på Raymond Moody. Han har ett bra program om just de som tar sitt liv.
Mm.
Man kan ju säga att inom antroposofin så finns det ju en del urkunder där som jag tror kommer från Rudolf Steiner, som är ganska så här, ja, efter döden blir det väldigt besvärligt när man har tagit sitt liv och så där lite. Jag tänker nästan på Dante. Dantes Inferno, där finns det också självmördarna. Så där, va? Det är ju en berättelse. Och sen finns det andra berättelser som jag har lyssnat på, som är mer att varje människa, oavsett dödsorsak, blir väl emottagen av anhöriga och alla de väsen och krafter som finns på andra sidan.
Mm.
Och då släppte lite det här, för att det är ju ett tabu i vårt samhälle att ta sitt liv. Det är ett av de sista tabuna, och det har ju varit det, det vet ni säkert, så där hur det var förr, att man blev inte begravd på kyrkogården etc. Mm. Så att det gäller liksom för oss som har mist genom självmord att hitta det här, hur kan jag sörja och hur kan jag samtidigt leva med frågan, hur är det för den här människan nu?
Mm. Alltså mina egna tankar kring det temat är nog inte så värderande.
Nej.
Och jag brukar nog påstå även å Rudolf Steiners vägnar att han sällan värderar andliga upplevelser, utan det handlar ju mer om att beskriva vad som händer. Och då tänker jag att vare sig man har tagit sitt eget liv eller inte, så får man hantera de frågeställningar som ligger i min egen livsväg. Och jag upplever för min egen del att det är en slags uppmuntran att göra det nu.
Mm.
Lite ur ett egoistiskt perspektiv, för då slipper jag sen. Mm. Ju fler saker som möter mig som motstånd, frågeställningar, uppgifter som jag kan bearbeta, ja, det på ett vis lägger jag bakom mig, och resten får jag hantera i livet mellan död och ny födelse eller i nästa liv. Så att det är inte därav fastnar jag lite grann för den här tunna slöjan. Jag upplever för min egen del inte att de här gränserna är så tjocka eller stora. Det är lite mer en övergång från det ena livet till det andra. där ju båda sidor ändå i mitt liv.
Mm.
Även om vi har lite olika där. Förutsättningar.
Vi har ju varit där ja, innan vi
kommer
föddes.
Därifrån och
vi går tillbaka ja. Hem som de säger ja. I frikyrkan. Ja, liksom. Ja. Nej, men det är ju liksom ändå, det är jag helt övertygad om. Alltså de tankarna mötte ju jag först när jag kanske var 20-25 och haft mer som tankar så här. Frågor, men nu i den här delen av livet så känner jag ja, så här är det.
Mm.
Alltså, jag har ingen tvekan kring Nej. Det.
Och då blir det för mig inte så värderings, alltså det är inte så betydelsefullt om det nu blir bra eller dåligt. Det blir för mig och för Jonas, det blir så att jag får hantera mina egna frågeställningar.
Ja, absolut.
Och jag kommer naturligtvis ha viss hjälp och precis som här, ett visst motstånd beroende på vilka människor jag möter.
Mm. Mm.
Och vi är ju lite kvicka även här om vi säger vårt vanliga vardagsliv och värderar men det där är en dålig människa, han förstör för mig.
Mm.
Fast man ju ändå kan också med tidsperspektiv upptäcka att ja, det kanske inte var så.
Ja,
den här människan som jag tyckte väldigt illa om för 20 år sedan tycker jag väldigt bra om nu.
Mm.
Och någonstans kan jag då inse att den människan har förmodligen inte ändrat sig så mycket.
Nej.
Utan det är jag själv som har hittat.
Det är du själv som har ändrat sig. Ja.
Och lite så tänker jag. Att, och det som tyckte jag passade ihop med våra tema är att den här så att säga, tunna slöjan är för mig också lite grann som jag uppfattar det konstnärliga. Alltså att den, ska man få tillgång till den konstnärliga upplevelsen så behöver man fila lite på den slöjan så att den inte är för tjock.
Ja, och samtidigt, alltså barnet har ju tillgång till det
ja.
Som barn. Och sen förändras det längs vägen så att en del av oss kanske glömmer och andra av oss kommer ihåg hur man kommer in lite där i det där. Alltså jag älskar ju det där både och. Jag sa ju det till dig innan. Alltså, att det finns ju också det här Joseph Beuys. Varje människa är en konstnär.
Mm.
Så att, men det är ju ändå vad menar man med att vara konstnär. Alltså om man är inne i ett övande som har att göra med ens liv. Som är något sådant här kontinuerligt. Då är man ju så att säga inne i ett område som grenar ut sig och där man kan bli inspirerad och skapa nya saker. Medan om jag mera har ett jobb, att jag jobbar på ICA, då kanske jag, det konstnärliga inte har en framträdande roll. Men någonstans i att vara människa så finns det det där att jag är i förändring. Och det konsten har ju att göra med att saker förändras och att fånga upp det som förändras.
Och jag
att det inte är statiskt utan nu liksom, nu kan vi göra den här dikten, nu kan vi göra den här sången, nu är det här. Alltså varje ögonblick, varje dag har ju sin stämning och sin klang och den kommer aldrig tillbaks.
Mm.
Och det kan konsten fånga in för långa tider framåt. Så att när konstnären är borta så kan man fortfarande känna om man tittar på Monets dammmålningar eller vad som helst. Att ja, men nu var det här lite dova, stillsamma eller nu var det här kraftfulla sommarklangen eller så att det är liksom det konsten håller på med
och jag lite tänker, brett ja. Också det här alltså att övandet gör att man hör och ser mer
ja.
där man ju ibland så där när man pratar med människor ja, men jag var på museet och såg de här målarna strunt liksom. Det är bara något streck, jag upplever ingenting, det är väl inget konstigt, det kan vem som helst göra. Medan andra människor kan titta på exakt samma bilder och uppleva väldigt mycket.
Fascinerande alltså.
Ja, jag tycker det är lite spännande också ur det perspektivet. Hur är det möjligt?
Ah.
Och då blir det lite samma fråga där igen. Ligger det i konstverket eller i mig?
Ett samspel.
Och där är vi tillbaka i den här tunna slöjan. Ah. Jag behöver på något vis aktivera mig. Och det gör konsten.
Ah.
Alltså det är väldigt svårt. Också därför att det finns en slags aktivitetsinslag i konst. Jag behöver vara aktiv.
Men om du tänker på musiken då till exempel. Ja. Alltså som musiken är ju den stora konstarten i vår tid. Du har det liksom i alla högtalare och affärer och telefoner. Och i den konsten är ju många människor söker sig till det hela tiden för att få vara del av något som är större än jag själv. Mm.
Och jag menar, åtminstone min erfarenhet med ungdomar så blir det också identitetsskapande.
Ja,
för det som gör att jag hör till en viss grupp, det är för att jag lyssnar på samma musik.
Ja, det är det.
Till exempel.
Det är så.
Och det kan väl ha bra och dåliga så här, kvaliteter, tänker jag. Jag hade något samtal med någon ung människa som inte tyckte att det var bra det här med gangsterrap. Därför att det blir någon slags ideal att vara gangster. Därför att musiken handlar om det.
Mm.
Även om de här ungdomarna inte är särskilt gangstriga av sig i övrigt. Men det blir så här. Så att jag tänker det här konstnärliga övandet har inte enbart en positiv kvalitet heller.
Absolut. Nej, men det har en kraft.
Och vi har
som kan användas.
I podden, eftersom våran teknikchef här bakom spakarna, Daniel, tycker om hårdrock. Då pratar vi om det att när man pratar med hårdrockare, som vi antroposofer ibland ondgör oss över, så är det väldigt trevliga och snälla gossar som spelar den värsta sortens heavy metal och ännu, kanske mitt perspektiv, värre sorter.
Ja, jag tänker så här, alltså det är lätt att ha många tankar om saker, men du vet, folk tatuerar sig ju.
Ja.
Och en del tatuerar ju de farligaste sakerna, dödskallarna och jag tänker hårdrocken är kanske som en besvärjelse, att om jag vet vad jag har de där krafterna som liksom kan spränga berg, då är jag lite safe.
Ja.
Istället för att det är något bakom någon vägg och jag ser det inte, utan jag vet att jag övar mig att vara i kontakt med urkrafterna som kanske varken är onda eller goda. Jag ville bara säga att apropå musik då, att jag är ju en folkmusiker. Jag betraktar mig som det.
Du spelar inte så mycket hårdrock?
Nej, och jag går inte heller så mycket på opera.
Nej.
Och en del människor som jag känner älskar opera.
Ja.
Och liksom jag ser på dem när de går till operan att nu ska jag gå till operan och sådär. Och jag har ju försökt några gånger.
Ja.
Och jag går in och så sitter jag där och så lyssnar jag. Och det är bara det att mitt sångideal är lite annorlunda.
Mm.
Det är liksom visa folksång.
Mm.
Och deras, det här hur de sjunger, då blir jag lite så här, liksom. Och då är det intressanta är ju att jag har en utbildning som antroposofisk talkonstnär.
Mm.
Det vill säga talgestaltare. Och där fick vi ju lära oss att använda hela vårt register och andningen och verkligen tala ut och storkraft så här, va. Och när jag höll på med det och på 90-talet för Hans Lindmark då, min gode lärare, då kunde det ju hända att mina släktingar som kom och lyssnade så där, min pappa till exempel, att ja men Helene, kan du inte sjunga istället? För att talgestaltningen i sin urform som den utvecklades i Dornach med Marie Stein och Rudolf Stein och kompani där. Det var ju talkonstens opera.
Mm.
Med vibrato och enorm power så här, va. Så jag har liksom lite så här försökt att ändå behålla den traditionen i mitt arbete med språket. Med olika lärare och Waldorflärare som vill liksom, hur talar man i klassen och hur lär man sig dikter. Och jag har försökt att hålla kontakten till den kraften och samtidigt lite anpassa till, nu är vi i den här tiden.
Mm.
Så att folk inte behöver hålla för öronen när jag reciterar dikt.
Mm. Ja, och jag tycker det är också ett sånt här spännande tema. Nu drog jag in Daniel lite orättvist.
Ja.
Eftersom han sitter och sköter tekniken och inte kan försvara sig. Men jag tänker att det finns just den här mångfalden där man liksom kan gå ganska långt i olika musikaliska sammanhang.
Ja, men det är det.
Och man närmar sig ju de här övergångarna, tänker jag. Och att det är oavsett om det är hårdrock eller gangsterrap eller opera eller singer-songwriter eller vad det nu är, så är det ju fantastiskt med musik att det täcker alla de här behoven.
Ja, men vi är så olika. Alltså vi har verkligen så olika behov av vilken stil vi dras till. Och det är ju Ja, det är enormt intressant. Det för ju till den här sångboken som jag gav ut då 2013 som heter Vi möts under sångträdet. För där var det verkligen så att jag samlade både stillsamma meditativa sånger, årstidssånger och mera svängiga som man kan dansa till. Lite med för att se på vad finns det för variationsmöjligheter när man spelar och sjunger inom, just inom vård och omsorg. Så. Ja. Mm.
Det hade vi när vi pratade om eurytmi i något avsnitt, den här frågeställningen också. Mm. Därför att där upplever man ju oftast det är lite smalare. Det är inte så mycket opera, pop, rock.
Nej, det är mycket klassisk repertoar.
Då var Anne-Gretes svar på det att ja, det är lite smalare också melodiskt och kanske framförallt rytmiskt.
Mm.
Som gjorde att det inte var lika intressant. Men det är ändå spännande tema, tänker jag, nu i vårat sammanhang. Just att det konstnärliga erbjuder sådana här ingångar.
Mm, verkligen.
Och också för min del det här med att omsätta ord i konst eller musik.
Mm.
För mig också i meditationssammanhang och det som är mantramtexter. Också en intressant möjlighet. Kan man göra någonting åt det hållet? Alltså walking meditation, det känner ju de flesta till. Mm. Men inte så mycket andra konstnärliga så att säga, meditationsinslag som jag tycker är lite spännande att utforska också. Då ser jag vad det innehåller för möjligheter.
Ja, men också man ser antroposofin som en del av vår tids andliga strömningar. Om man tittar på de här som arbetar med loving kindness meditations och mindfulness i till exempel i USA då, Jack Kornfield och Tara Brach, de använder sig av berättandet som ingång till meditation.
Mm.
Kommer ofta så här lite korta berättelser som är lite, kan vara lite lustiga eller lite tankeväckande och lite berörande. Och sen går man in i djup avslappning och meditation.
Mm.
Så att det konstnärliga och det meditativa kan stödja varandra på många sätt.
Mm.
Förstås också genom sången.
Ja, ja. Ja, det som jag lärde mig redan när jag var liten, man ska sluta när det är som roligast.
Ja.
Och då tänker jag att det vore väldigt trevligt om du skulle ha lust att sjunga någonting mer för oss.
Ja.
Har du någon idé vad det skulle kunna vara?
Alltså, jag skulle så gärna vilja sjunga en sång som jag gjorde när jag var 21 år. Som är lite profetisk.
Ja, härligt.
För den handlar om gemenskap.
Ja.
Och tiden, att den är en svår tid.
Ja.
Mm.
Tackar vi dig, Helene, för att du ville komma
Tack
hit.
Tack själv.
Och så lyssnar vi gärna på sången. Och om du vill så sjunger jag.
sjung.